när ni såg mitt namn så tänkte ni kanske, han är inte svensk. Nu när jag har sagt något så misstänker ni starkt, nej, han är inte svensk. Om det är någon fika efteråt och jag inte dricker kaffe, då vet ni absolut säkert att jag inte är svensk. Men det är jag. Vi flyttade hit för 40 år sedan från delstaten Wisconsin i USA och blev svensk medborgare tillsammans med resten av familjen för några år sedan. Det är första gången jag har förmånen att få medverka i en gudstjänst i denna församling. Men det innebär inte att Holsby är en främmande plats för mig. Jag har varit här minst tre gånger varje år sedan 1985. Undervisat på Fackelbärarnas bibelskola. Där jag också sitter med i styrelsen. En av de sakerna som har hänt mig under dessa 40 år är att jag har jobbat på sex stycken bibelskolor, teologiska skolor i Sverige som har blivit nedlagda. Det har inte hänt än med Fackelbärarna, men vi får se. En av de skolorna som blev nedlagda var Kortebo-skolan. Där jag hade förmån att undervisa som lärare i några år på Källevårdslinjen. Sen när skolan blev nedlagd 2012 fick jag en liknande tjänst på Strandhem Bibel- och Lärjungaskola i Örkelljunga i Skåne. Där jag pendlar varannan vecka och undervisar Källevårdskurser. Men annars så bor jag i Gråbo utanför Göteborg. Och jag och min fru jobbar med KRIS, Kristna Källevårdsinstitutet. Jag är samtalsterapeut och jobbar mycket med äktenskapsrelationer. Men idag ska vi inte prata äktenskapet, utan vi ska tala om Guds nåd. Huvudversen i den här texten som Robert har läst i kapitel 2, vers 8. Av nåden är ni frälsta genom tro och inte av er själva. Nåden, det är ett av de orden som vi använder ganska ofta i kristna sammanhang. Och det är förståeligt. Det är ett av de viktigaste orden. Nåden. Att Gud har gett sin gåva till oss. Frälsning. Även om vi inte hade förtjänat det. Den här texten handlar om hur Gud bevisar sin nåd. För det första, han bevisar sin nåd genom att frälsa oss från våra synder i det förflutna. I vers 1-6. För det första så förstår vi någonting av vårt tillstånd. För det första, vi var döda. Att vara död innebär inte att vi inte existera. Utan ordet betyder att jag är skyld. När jag kommer att dö fysiskt så kommer min kropp att bli skyld från min själ. Men det som den här texten syftar på är en andlig död. Jag är skyld från Gud. Jag var inte hjälplös. Inte sjuk. Inte svag. Utan död. Som betyder att jag var fullständigt okapabel. Vi var fullständigt okapabla att göra någonting åt det. Om man tänker tillbaka till Lazarus när han blev uppväckt från de döda. Tänk om han hade kommit fram och sagt ja, vi fixade det här, va? Nej, han fixade inte något. Det var Guds kraft. Vi kan inte fixa det när det gäller vår frälsning. Vi var döda. För det andra, vi kan säga när det gäller vårt tillstånd att vi var olydiga. Dels världen, att vi följde världens värderingar långt ifrån lydnad. För det andra, Satan hade sin makt, han verkade i våra liv. Och för det tredje, köttet. Den tendensen som fanns i våra liv utifrån den gamla naturen. Våra syndiga, onda begär hade makt över oss. Vi var olydiga. Och sen för det tredje, vi var dömda. Det står i vers 3 att vi var vredens barn. Guds vreda. Vi var dömda. I våra synder, våra överträdelser. Döda. Olydiga. Dömda. Det är ingen bra utgångspunkt, va? Men jag gillar vers 4, de första två orden. Jag gillar det sättet som Robert läste det. Men Gud. Det är kontrasten. Det lilla ordet men pekar på en kontrast. Vårt tillstånd, döda, olydiga, dömda. Men Gud. Hans nåd. I samband med det, två av Guds egenskaper som är så betydelsefulla för oss i det kristna livet. Det första, hans kärlek. Han älskade oss. Det ordet, det finns olika ord för kärlek, älska i Bibeln. Det här ordet är agape, kärlek. Villkorslös kärlek. Jag skulle beskriva det på det här sättet. Att det är ett viljebeslut. Att göra det som är det allra bästa för den älskade. Även om det finns en stor förlust och även om det inte finns någon respons tillbaka. Det är villkorslös kärlek. Det är Guds kärlek. Det är Johannes 3:16 kärlek. Till Gud så älskade världen. Det är inte alltid så att världen ger en positiv respons. Oftast motsatsen. Men Gud älskar. Till Gud så älskade världen att han gav sin enda son. Förlusten. Sin enda son. Thank you, Charlie. Men det står också i texten att det är Guds barmhärtighet. Han är barmhärtig. som betyder att se på någon annans elände och göra någonting åt det. För många år sedan var vi tillbaka i vårt hemland ett år. Just då bodde vi i Dallas. Och då var vår son David 6 år. Och en eftermiddag så tittade han på TV. Och det var något reklaminslag. Och efter en stund så rusade han ut i köket. Mamma, mamma, kom och titta! Och det var ett inslag av World Vision. Och i detta inslag så visade de fattiga, hungriga barn i tredje världen. Och budskapet var, här finns barn som är hungriga, som inte har råd att få mat. Skicka $16 varje månad. Och då kommer ett barn att få tillräckligt mat en hel månad. När David såg detta budskap, var det någonting som hände i hans hjärta. Han blev berörd av detta med ett barn som är hungrig, som inte har mat att äta. Men sen sa han, mamma, skulle vi kunna skicka $16 varje månad så att ett barn får något att äta en hel månad? Och det gjorde vi. Vi fattade beslut att en kväll varje vecka att vi skulle äta bröd och vatten och spara pengar. Kunde skicka $16. Det är barmhärtighet. Han såg deras elände och sen gjorde någonting åt det. Mamma, skulle vi kunna skicka pengar? Det är det som Gud har gjort. Han såg vårt elände. Vi var döda, olydiga, dömda. Och han gjorde någonting åt det. Vadå? För det första så står det i texten att han gjorde oss levande. Det blev en drastisk förändring av vårt tillstånd. Inte längre döda, utan nu levande. Kristus i våra liv. För det andra så uppväckte han oss från de döda. Precis som Kristus. När han var död, när han var i graven, så är också Gud gjort det i våra liv. Han har uppväckt oss. Och sen för det tredje, han har satt oss i den himmelska världen. Och den bilden är att vi är på Faderns högra sida. Och där sitter vi. Men tänk, rent kronologiskt är vi inte där än. Det är det som väntar oss. Men från Paulus perspektiv, när han skriver i Efesierbrevet kapitel 2, så har det redan hänt. Det är så gott som gjort. Gud har gjort oss levande. Faktum, det har hänt. Han har uppväckt oss från de döda. Faktum, det har hänt. Han har satt oss i den himmelska världen. Faktum, men det har inte hänt än. Det är det som väntar oss. Men det är som om det redan är klart. Vilken sanning. Att från Paulus perspektiv, från Guds perspektiv, även om vi är kvar här på jorden just nu, just idag, så är det så gott som gjort. Helt fantastiskt. Guds nåd. Han har bevisat sin nåd genom att frälsa oss från våra synder i det förflutna. Vi som sitter här idag, vi som har blivit frälsta av nåd genom tro, så kan vi titta bakåt och säga, jag har fått uppleva Guds nåd. Men när vi kommer till vers 7 så blir det en liten ändring i texten. Vi går från dåtid till framtid. Och om jag har uppfattat den här texten rätt, så syftar det på att i himlen, vi är där, och Gud visar upp oss. Det är ett bevis av hans nåd. Vi tänker idrott. Idrottstävlingar. När man har vunnit en tävling, så får man något. En medalj. Ett segertecken, ett trofé. Om man kommer på andra plats så får man inte guldmedalj utan silver. Tredje plats, brons. De som är engagerade i idrott, de som tävlar, de som är duktiga, de har fått sina medaljer. Och om man skulle komma hem till en sån person, så kan det vara så att på bokhyllan så finns det medaljer, troféer. Jag har vunnit. Om ni skulle komma hem till mig och köra vägen 3 i Gråbo, skulle ni inte hitta så mycket på bokhyllan när det gäller guldmedaljer eller silver eller brons. Men jag har något som jag skulle kunna visa upp. En medaljer. Några stycken. Inte på grund av att jag har vunnit något, utan jag har deltagit. Det finns lite olika medaljer här. Bära runt i Skåne, cykeltävling. Göteborgsvarvet, Stockholm Marathon, Brolopet mellan Köpenhamn och Malmö, Gråbo-loppet, potatisjogen, Hallingsås förstås, Vätternrundan, ja, det finns en och annan. Det är det enda jag kan visa upp. Men vet ni vad? Att stanna kvar i påsen. Vet ni vad? I all evighet så kommer vi att vara Guds medaljer. Han har vunnit oss. Och han kommer att visa upp oss i all evighet. i hans nåd. Det blir ett bevis av hans nåd i all evighet. Den teologiska frågan som dyker upp, och vi får inte något svar i den här texten, men vem kommer han att visa oss upp inför? Det enda svaret jag kommer på utifrån skriften, det är änglarna som inte får dela frälsning på samma sätt som vi gör. De beundrar dem som Gud har vunnit, som har blivit frälsta genom nåden. Så det är det som vi har framför oss. Vilken härlig framtid att vi får vara Guds medaljer alltid. Dåtid, framtid, men vi har en aspekt kvar i texten, och det är nutid. Och där har vi vers 10. Där det står, ty vi är Guds verk. Det här ordet verk är väldigt intressant. Det är ett ord som förekommer bara två gånger i grundtexten i hela Nya Testamentet. Första gången är det Romarbrevet kapitel 1 och vers 20. Där det står att skapelsen är Guds verk. Naturen. Jag körde hit från Skåne idag. Jag har haft kurs nu under helgen. Men när jag körde från Örkelljunga hit till Holsby så fick jag tillfälle på nytt att beundra skapelsen. Vackert. Det är Guds verk. Andra gången det ordet används, det är den här texten, Efesierbrevet 2:10, vi är Guds verk. Ordet betyder egentligen ett mästerverk. Man skulle kunna säga också hantverk, konstverk. Vi bodde i Uppsala ett antal år innan vi flyttade till Göteborgstrakten. Men när vi bodde i Uppsala och vi hade utländska gäster så var det givet att vi skulle åka till Skansen. Och där fick vi se hantverkare, konstnärer som skapade. Mästerverk. Och det är det som Gud säger att vi är hans mästerverk. Lägg märke till det, inte kommer att bli, inte kanske, utan vi är Guds mästerverk. Här och nu. Denna stund. Och det är viktigt för att det säger någonting om vår identitet. Jag är medveten om att eftersom jag jobbar mycket med samtal, jag är mycket medveten om att det finns människor som brottas med sin identitet. Och utifrån olika händelser som vi har upplevt i våra liv, såren som finns i oss, trauma som vi har fått uppleva, är konsekvensen att vi har en identitet som är rätt så smärtsam. När jag var barn så råkade ut för en del händelser som upplevde var väldigt pinsamma. Och om jag skulle försöka koppla ihop dessa händelser och försöka se ett tema i mitt liv, så skulle jag säga jag var klumpig. Jag glömde en del saker. Jag ramlade. Var inte alltid i sociala sammanhang helt med. Jag kunde uppleva mig som klumpig. Och eftersom jag växte upp på landet, det var inte något som var helt positivt för min del, så hade jag en etikett som jag hade satt på mig själv. Jag är den klumpiga bonpojken. Och det har varit min identitet under många år som jag har kämpat med. Jag tror för de flesta av oss så har vi en del erfarenheter bakom i livet där vi har våra sår som påverkar hur vi ser på oss själva. När jag tittar på mig själv i spegeln, vad är det som jag ser? Vad är det som jag lägger märke till? Hur tänker jag kring mig själv? Är det min identitet? Att jag är den klumpiga bonpojken? Nej. Nej. Det är en lögn. Sanningen är, utifrån den här texten, jag är Guds mästerverk. Det är min identitet. Det är den jag är i Kristus. Och det är det som jag måste komma tillbaka till gång på gång. Vad är det som är sanningen? Att bli påminn om jag är ett mästerverk. Det är inte alltid så att jag känner mig som ett mästerverk. Långt ifrån. Särskilt i situationer där jag känner mig klumpig. Det händer emellanåt. Men att bli påminn om jag är ett mästerverk. John, du är ett mästerverk. Leonard, du är ett mästerverk. Robert, du är ett mästerverk. Skulle kunna gå hela rummet och säga era namn. Och säga Christine, du är ett mästerverk. Och det är sanningen. Rakt igenom. Det är din, min identitet. Och sen står det att Gud har skapat goda gärningar. Det är han som gör det, men vi får vandra i det som han har tänkt för oss. Det innebär att vi är betydelsefulla. Vi är något viktigt att göra i livet. Var och en av oss. På olika sätt. Men var och en av oss. Gud bevisar sin nåd genom att göra oss till ett mästerverk. Tror vi på det? Det kan hända att det finns någon som är här idag som kan inte säga Gud har bevisat sin nåd genom att frälsa mig från mina synder i det förflutna. Jag kan inte säga att jag är säker på att jag kommer att vara Guds medalj i den himmelska världen. Det är inte ett mästerverk. Min identitet finns någon annanstans. Och om det är så, då kommer vi tillbaka till Efeserbrevet 2:8. Av nåden är ni frälsta genom tro. Att tro på Jesus Kristus, hans död på korset, för syndens förlåtelse. Det är det som gör att allt förändras i våra liv. Inte längre det gamla tillståndet, utan något nytt. Och inte minst min identitet i Kristus. Ska vi be. Gud, tack för din underbara nåd. Tack för det som du har gjort i våra liv. Att du har bevisat din nåd. Du har frälst oss från våra synder och överträdelser. Du har gett oss ett nytt tillstånd. Tack för det som du kommer att göra. Att du kommer att visa upp oss i all evighet. Det är någonting vi som kommer att ha eviga resultat. Men tack också för den fantastiska sanningen att var och en av oss är ett mästerverk, ett konstverk, hantverk, någonting som du har skapat. Gud, vi vill vandra i dessa goda gärningar som du har skapat för oss. För vandra i. Hjälp oss att kunna ta till oss detta budskap. Att det som vi har hört idag kommer att påverka oss på måndag och resten av veckan och resten av våra liv. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.